Hej. Hallå. Patrik här. Med ett nytt avsnitt av Jag måste sova. För ett kort ögonblick så övervägde jag att idag presentera mig med ett annat namn. Jag vet inte varför. Och då dök namnet Petter Niklas upp i huvudet. Är du en av dem som minns att det var ett etablerat slangord för det manliga könsorganet? Jag har förstått att vissa män tycker om att ge namn till sitt kön. Inte helt säker på varför, och jag är själv inte en av dem. Men jag undrar om det är därifrån som det kommer. Jag vill gärna se om jag kan hitta någon sån här ursprung till det här väldigt specifika namnet. Så jag googlade och hittade följande citat. Ordet härstammar från filmen Lisa och jag, där huvudpersonen Ann-Charlottes mamma hänvisar till hennes son Ann-Charlottes lillebrors kön som Petter Niklas. Så vet du det. Jag förstår att det är en hel del av er som har lyssnat på alla avsnitt redan och till och med börjat lyssna om på gamla avsnitt. Och det är ju typ det finaste betyget jag kan få. Och jag önskar att jag hade bättre fantasi så jag kunde göra nya avsnitt lite oftare än nu. Det bästa och roligaste sättet när jag ska spela in nya avsnitt, det är när jag får förslag på ämnen från dig som lyssnar. Så snälla, fortsätt gärna göra det. Och har du inte gjort det nu men skulle vilja, så då är det enklaste är att leta upp mig på Instagram och skicka ditt förslag till mig där. Och adressen till min Instagram hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och så har jag ju lovat att provprata om vilka förslag jag än får. Och för det mesta går det nog ganska bra. Men häromdagen så fick jag ett förslag som jag gick bet på. Och som nog passar bättre i en politisk podd. Fredrik föreslog att jag skulle prata om vad händer när forskning politiseras med krav utan betydelse för forskningsområdet. Alltså, jag läser det igen. Vad händer när forskning politiseras med krav utan betydelse för forskningsområdet? Alltså, min hjärna började nästan koka när jag läste den frågeställningen. Dels för att jag inte visste att det kanske är så. Och dels för att jag tänkte att jag har ingen aning. Men faktiskt, jag tänker att det nog borde vara inom forskning som det numera är inom kulturen. Armlängds avstånd. Alltså att den som utövar forskning, den ska inte styras av politiska agendor, precis som kultur. En konstnär måste få vara helt fri. För att annars blir det som ett statligt beställningsarbete. Och mig veterligen så är det bara i totalitära stater som kulturen verkar så. Och om forskare hamnar under samma doktrin, nej, jag tror inte det är bra. Och sen finns det två andra förslag som jag gått pet på. Och det är vänskap och snällhet. Och det är inte för att jag inte har något att säga, utan för att jag känner att det är så stora och viktiga ämnen att de nog kan behöva ett annat forum än det här. En dag kanske jag ändrar mig. Ellen och Peter, jag lovar. Paula, om du lyssnar. Du föreslog ett ämne som jag absolut kommer att prata om. Jag behöver bara lite mer tid på mig att tänka igenom det. Du föreslog ämnet skönhet beroende på hur vi väljer att tolka den inre respektive den yttre skönheten. Och för att du ska förstå att jag har tänkt så vill jag ge dig den här lilla liknelsen. Tänk dig en bok med ett väldigt anspråkslöst, kanske till och med tråkigt omslag. Den här boken har ett fantastiskt innehåll. Någonting som är livsomvälvande kanske, som får dig att gråta, skratta, känna samhörighet. Och då kan det här anspråkslösa omslaget bli otroligt vackert, för att insidan har gett oss en väldigt speciell upplevelse. Och jag har stött på det här med människor genom hela livet. Objektivt sett ett ganska anspråkslöst omslag, men med ett fantastiskt innehåll. Jag lovar Paula, nästa avsnitt så kommer en del av det att handla om inre respektive yttre skönhet. Och sen har vi Fredrik Ed. Fredrik Ed är ett eget kapitel, men det kommer till senare i det här avsnittet. Det här med att bestämma ordningen i mina avsnitt är inte helt lätt. När jag vill prata om någonting som kanske betyder lite mer för mig än annat, så tänker jag att ja, men kanske är det här någonting som andra också kan tycka är lite viktigare. Och då är frågan, lägger jag det i början på avsnittet eller i slutet? Innan du börjat zooma ut eller när du förhoppningsvis redan somnat? Jo. Jag lägger ju det i början. Och så tänker jag att så hinner du höra det innan du somnar. Och så kan du använda din sömn för att fundera vidare på det. Är jag smart eller är jag smart? Idag så är det lite blandad kompott. Lite egna tankar och lite från de förslag som kommit in. Och så kommer det en ny saga från Per. Jag vet inte om han har än en gång försökt göra världens tråkigaste saga, vilket innebär att den måste vara ännu tråkigare än den förra sagan i avsnitt 13. Om det här är första gången som du lyssnar på Jag måste sova, så är det här podden som det är helt okej att somna till. Eller min förhoppning är ju faktiskt att du ska somna. Och tycker du att jag lyckas med min ambition, så får du gärna ta de där 2 sekunderna det tar och ge min podd ett bra betyg. Eller det bästa av allt, om du har lust, är att låta andra få veta att jag finns här. Ska vi börja? Jag tänker att du nog hunnit mysa in dig i täcket nu. Och om du är som jag och det är en riktigt skön sommarkväll, så kanske du tänker sova utomhus i natt under stjärnorna. Som att sova i tält, fast ännu bättre. Okej. Avsnitt 14. Here we go. Jag tänkte att jag ska börja med att prata om ett ämne som Alice har föreslagit. Och det är ju så att jag tolkar de här ämnena som ni föreslår väldigt personligt. Alice ämne är växters historia. Jag tror inte Alice har föreslagit det här för att hon tror att jag är en människa med väldigt gröna fingrar eller för att hon tror att jag har speciellt mycket koll på det här med växters historia. Så istället för att bli en kort historia om växters historia i mitt eget liv. När jag hade flyttat hemifrån till min första lägenhet, en lägenhet som hade dagstidningar som gardiner det första året, så fick jag av min pappa en växt i inflyttningspresent. Och han var väldigt noga med att betona att det här var en planta som var väldigt svår att döda. Det hade de sagt i butiken. Jag vet inte varför han kände att han ville ge mig en planta som var väldigt svår att ta koll på. Men han kanske hade en föraning, jag vet inte. För nämligen, bara några få månader senare så var denna planta stendöd. Så den plantans historia var väldigt kort. Om Patrik nu hade fått den här plantan så hade han tagit den här plantans, växtens historia blivit betydligt längre. Så, kontenta. Växters historia i den unge Patriks liv. Kort och brutal. En bekant på Facebook som är i 50-årsåldern skrev i sin status för ett par veckor sedan att hon hade fått en lust, att hon ville göra en hel massa olika saker. Hon hade fått en sån enorm lust. Hon ville måla, hon ville dansa, hon ville gå kurser. Jag minns inte i detalj vad det var hon sa att hon kände att hon ville göra. Men jag minns en kommentar som någon hade skrivit. Och det var: du menar 50-årskrisen? Frågetecken. Och som svar skrev min bekant: ja, antagligen. Med utropstecken och skrattgråtande smiley. Och där var diskussionen, inte så speciellt förvånande, slut. Eller diskussion och diskussion. För mig så, ett floskelsvar är nog bästa sättet att döda någonting som kunde blivit starten på någonting mer, någonting intressantare, någonting viktigare. Jag slänger också ur mig floskler ibland, men jag försöker låta bli. Ibland när jag tittar på filmer så händer det, ja men titt som tätt så händer det att jag säger replikerna själv innan skådespelaren säger den. För manuset är så fullt av trötta floskler. Och jag har generellt ett stort problem med när vi helt enkelt skriver eller säger det förväntade. När argumenten inom citationstecken är de evigt samma. När orden och avsaknaden av en tanke är lika förutsägbart som sekundvisans rörelse på en urtavla. När inte ens en millisekund går åt för att kanske ge uttryck för något nytt. När vi väljer att bara upprepa och upprepa det förutsägbara, men så blir det som att vi väljer att vandra genom livet i en ganska snäv cirkel. Och för mig låter det som ett outhärdligt tråkigt och sorgligt sätt att använda den tid vi har fått här i livet. Om jag återvänder till det här meningsutbytet på Facebook om 50-årskris. Vad är det som gör att tvunget måste vara en kris när en människa i 50-årsåldern för första gången kanske omfamnar faktumet att livet är ändligt. Jag skulle kunna hävda att det är precis tvärtom. När vi väl accepterar och förstår att livet har ett slut och som vi inte har en aning om när det blir, så blir det lite grann som att ha dött en första gång. Den delen av oss som klamrat sig fast vid tron att vi är odödliga. Du kanske minns citatet: vi har två liv. Det andra livet börjar när vi förstår att vi bara har ett. Jag vill inte kalla det min 50-åriga bekant gav uttryck för en kris, utan en insikt. En insikt att livet är ändligt och att den kanske ska göra någonting av den tid en har kvar. Det är någonting, på något vis är det någonting befriande med denna insikt faktiskt. Krisen kanske snarare ligger i och växer i förnekandet, strutsbeteendet kring döden. Nu kanske du ligger där och tänker att jag har ju hört att på kinesiska, alltså mandarin eller kantonesiska, är kris och möjlighet samma ord. Du behöver inte googla det, jag har redan gjort det. Och det finns inga belägg för detta. Men, med det sagt, en kris i våra liv som handlar om oss själva, en sån kris kan tvinga oss till en förändring som vi har undvikit länge. En förändring som visar sig ge utrymme för nya möjligheter. Möjligheter som hade varit omöjliga utan vår förändring. Omöjliga utan vår kris. Så citatet om kris snedsträck möjlighet är alltså inte sann enligt Google. Men en kris kan leda till nya möjligheter. Jag berättade ju att Per har skickat mig en ny godnattsaga och hans ambition är ju att skriva världens tråkigaste saga. Och min ambition är att göra allt för att den inte ska bli världens tråkigaste saga. Så vi får väl se vem som lyckas bäst. Men som sig bör, till en godnattsaga behöver vi lite musik. Det var en gång en liten flicka som bodde i ett hyreshus i Linerö. En dag sa hennes pappa att det var dags för henne att flytta hemifrån. Hon hade hunnit fylla 21 och pappa var trött. Hon blev inte direkt överraskad, för de hade pratat om det förut. Och hon ville gärna flytta hemifrån. Men nu var pappa tröttare än vanligt. Så nu var det dags. Hon pluggade i Lund på ekonomihögskolan. Och det verkade också roligare att bo i en studentkorridor tillsammans med andra studenter som blev fulla och missade sina tentor. Men först skulle hon ta en promenad i den förtrollade skogen. Skogen låg en kort bussresa bort. Den hette Skrylleskogen. Hon hade ofta gått i skogen när hon var liten och hon tyckte då att den var så stor. Den var fortfarande ganska stor för att vara en skog omgiven av åkrar och små sovsamhällen. I skogen fanns en magisk portal mellan två granar. Hon gick in genom portalen och befann sig helt plötsligt i ett magiskt rike. Ica på Tunavägen. Där fanns konserver av alla de slag. Bröd från pågens som alla var bakade med samma mjöl men hade olika namn. Det fanns frysvaror och mejeriprodukter. Det var bra priser jämfört med andra ICA eftersom många studenter handlade där. Hon gick runt en lång stund inne på ICA Tuna och förundrades över vaniljsåspaket och kakströssel i många färger. När hon flyttat in till Lund skulle hon också handla där. Kanske skulle hon köpa sojakorv och korvbröd varje dag. Eller kanske pasta. Eller cup noodle som så många studenter före henne. Eller vita bönor. Eller makaroner. Eller vitkål som var både billigt och näringsrikt. Det hade hon läst på Instagram. Man kan koka vitkål och man kan ugnsbaka vitkål. Man kan ge bort vitkål med ett rött band knutet runt det när man ska gå bort på studentfest. Då undrar väl ni, varför ska man det? Jo, man kan göra vad man vill i magins värld. Där finns inga gränser för vad som är möjligt. Kanske träffar man en prins eller en prinsessa också. Men mest sannolikt träffar man en som heter Jonas. Prinsessan glömde tiden, men plötsligt insåg hon, jag kommer att missa bussen. Och gick ut genom snurrdörren, som var en snurrdörr på ena sidan och två granar i skrylleskogen på den andra. Där hade tiden stått stilla. Bara någon minut hade gått fast hon varit i flera timmar på ICA Tuna. Det var skönt, för då hann hon med bussen tillbaka. Det gjorde hon. När hon kom hem till pappa berättade hon om sitt äventyr. Pappa lyssnade artigt och sa vad fint och berättade sen att han mest ätit makaroner när han studerade till ekonom. Men sen hade han slutat med det för att han hade förätit sig på makaroner. Åh pappa, sa den lilla flickan och började packa ner sina saker. Ett kapitel var slut. Ett nytt kapitel var på väg att starta. Ett kapitel fyllt av drömmar om vitkål, debet och kredit, tentor och Jonas. Om några veckor så kommer jag få besök av två underbara människor som jag inte har träffat sedan 2017. Och då kommer nämligen Johanna och Eden till Sverige och hälsa på i några veckor. Johanna och jag var grannar några år när vi bodde i Malmö bägge två. Och sen träffade hon sin Joram och bestämde sig för att flytta till Israel. Och där fick de sonen Eden. Och nu bor hon där med Eden och Joram och en hel koloni av fyrfota djur. Och snart är de här och hälsar på. Jag är en av de lyckligt lottade. Hon ska få träffa dem igen. Senast vi träffades var i Tel Aviv. Johanna och Joram och Eden och de fyrfota djuren bor några mil norr om Tel Aviv i en lite mindre ort. Men senast vi träffades var alltså i Tel Aviv. Och då hade vi en lång dag och Eden fick låna min kamera. Och Eden var ju 6 år yngre då. Så nu vet jag tyvärr inte exakt hur gammal du är, Eden, men du var ganska mycket kortare då i alla fall när vi träffades. Och du var väldigt oblyg. Och du gick och tog foto på allt och alla från ditt lite lägre perspektiv än en normal långvuxen människa. Jag kommer ihåg du skärmade en massa kvinnor och gick fram och undrade om du fick ta bilder på dem. Jag lovade ju att jag skulle berätta vad jag tänker att vi ska äta när ni kommer på besök. Men så här, istället presenterar jag en meny på 2 olika rätter så får ni komma överens tillsammans om vi ska äta fläskpannkaka med lingon eller fläsk i löksås med potatis. Det är fint att ha besök och se fram emot här i livet. Det är fint att ha besök och se fram emot av människor som man tycker så mycket om. Jag och Johanna har alltid titulerat varandra med ordet skatt. Jag tycker det är så fint. Tack skatt för att du finns och för att du och din son kommer hälsa på senare i sommar. Jag tror inte att jag är ensam om att när man berättar lite sådär fritt ur hjärtat som jag gör när jag gör jag måste sova. För det är ju så att jag har ju lite så här rubrikform på det. Att jag sätter en rubrik på att det här vill jag prata om. Och så kanske jag skriver ner några stödord så att jag inte glömmer av någonting. Men när man gör det, eller när jag gör det, och jag vet om att jag har en tendens att kunna berätta samma historia flera gånger för folk, jag ser det på deras ansiktsuttryck, så kan det vara så att ja, jag kanske har berättat den här historien förut, men jag tror inte det. Så det blir en liten reseberättelse från när jag var i Minsk i Belarus och filmade för några år sedan. Och när jag skulle åka därifrån så frågade regissören om det fanns någon bra belarusisk vodka. Och då sa han, ja men det finns ett jättefint märke, den heter si och så här. Han var bra, då ska jag tänka att jag köper en sån i taxfree-butiken på flygplatsen. Och så kommer jag till flygplatsen och inser att hela hyllan med belarusiska vodka, för det fanns en del, det var ju skrivna på det kyrilliska alfabetet. Det är inget alfabet jag behärskar överhuvudtaget. Jag bara kommer ihåg att Moskva ser ut som att det stavas Mokba. Men det uttalas tydligen Moskva. Men av alla de här hyllorna så tyckte jag att men det där känns, jag hittade en flaska som tänkte att det där känns ju som det skulle kunna vara den vodkan som regissören pratar om. Det känns längdmässigt rätt och där är vissa bokstäver som typ verkar vara det märket. I den här taxfree-butiken, till skillnad från många andra taxfree-butiker, så var det liksom ingen personal som kom fram och fråga, kan jag hjälpa till med någonting sånt där. Och det är lite grann generellt med Belarus, så är där liksom, där är ingen service mindness överhuvudtaget. Och jag tror det är lite grann så när man lever i en totalitär stat, så spelar det ingen roll för dem om de är trevliga eller om de säljer mer eller om det skulle komma in dricks, för att det förändrar nog inte deras liv överhuvudtaget. Så därför inte heller någon väldigt angelägen tax-free butikspersonal. Så jag ser mig omkring och tänker, ser jag någon som ser ut att kunna jobba här inne? Och jag såg en kvinna som välklädd, och jag går fram till henne och säger excuse me. Och hon får i princip panik och säger bara no, I don't speak English. Och går därifrån och förstår att hon jobbar inte i butiken alls. Och sen får jag syn på en annan kvinna som är klädd lite grann som en militär. Och då tänkte jag att ja, det skulle kunna vara en människa som jobbar här. Så jag går fram till henne och håller fram flaskan och pekar på namnet. Och så säger jag, excuse me, how do you pronounce this? Och hon svarar, you want to pay? Visa, Mastercard, American Express. Yes, I will pay. But how do you pronounce this? You want to pay? In a minute. I will pay in a minute. Please, how do you pronounce this? Och då säger hon, stå på flaskan. Och då säger jag som västerländsk kallpratare, säger, ah, fantastic, exactly the one I was looking for. Och hon fortfarande stone face bara säger, okay, you want to pay now? Visa, Mastercard, American Express. Minns du att jag nämnde Fredrik Ed i början? Nu är det dags för Fredriks ämne. Fredrik föreslog kontrapunktik. Exakt det här ordet kontrapunktik fick jag inte en enda träff på när jag sökte på det. Däremot ordet kontrapunkt. Och så här beskriver Wikipedia ordet kontrapunkt. Kontrapunkt. Från latinets punctus contra punctum. Not mot not, är en teknik för polyfon musikalisk komposition. En uppsättning verktyg för att fläta ihop olika stämmor som är självständiga, var och en mer eller mindre sin egen melodi, men ändå lätt får dem att hänga samman både lodrätt i stämväven och vågrätt över den tid stycket tar. Termen stämmor används ofta något olika i konstmusik och populärmusik. I många populärmusikaliska genrer är stämmorna normalt osjälvständiga ackordtoner bestämda av ackordens följd och lägen och av melodin, såvida inte den också är sekundär till ackorden. Alltså Fredrik Ed, om du lyssnar på det här. Va? Okej, lite background. Fredrik är en ljudnörd. Alltså ljud, inte musik. Han forskar, eller åtminstone forskade till exempel kring hur man med ljud kan skapa säkrare trafik i stadsmiljöer. Jag minns att han då, när vi pratade om detta för 10 år sedan, uttryckte det som att det är praktiskt omöjligt men teoretiskt möjligt. Okej, kontrapunkt. Eftersom inte kontrapunktik finns någonstans på min Google. Enda kopplingen jag har till kontrapunkt är Sten Broman. Och av någon anledning så kommer jag tänka på Hipp Hipp, och jag förstår att jag egentligen tänker fel, för att det jag tänker på egentligen kommer från vad heter nu de då? Johan Reborg och Robert Gustafsson, de hade någon av sina program, så hade de en orkester som spelade väldigt så kallad atonal musik, väldigt pretentiös musik, och kallade det för någonting. Men via den omvägen så kom jag att tänka på Hipp Hipp och en sketch som jag var med i, som heter Party Dödar Hits. Och du som kan din Hipp Hipp, och jag har förstått genom åren att det är ganska många som kan sin Hipp Hipp, så minns du kanske den här sketchen. Upplägget är att det är som en tv-shopsreklam med en man, jag, som har fått den stora efterfesten som inte han är sugen på att hålla i, utan han vill att gästerna ska gå hem. Och då finns det en skiva som heter Party Dödar Hits volym 2, kanske den heter, och sånt där, som är full med en massa hemsk musik. Och jag tänkte att om du fortfarande lyssnar, Fredrik, och ni andra också, så jag har gjort en liten spellista med de låtar som går att utröna från den här reklamfilmen, och det ligger en Spotify-länk i beskrivningen till avsnitt till den här, och så ligger det faktiskt en länk till det avsnittet där Party Dödar Hits är med, om det nu är så att du inte har en susning om vad jag pratar om. Är det så att du fortfarande känner dig typ klarvaken och att du känner att du kanske behöver mer tid på dig för att somna? Jag är kvar här en liten stund till, men jag tänker att det kanske är läge för dig att lägga till någonting till i spellistan. Ett avsnitt till av Jag måste sova, eller ett avsnitt av någonting annat som kan ha kraften, det lät väldigt stort, men som har förmågan att få dig att flyta iväg till slut, när min röst inte längre är ord utan bara en närvaro. Så jag tänker det. Gör så att du laddar in ett avsnitt till av någonting, om du redan har gjort det. Då tänker jag att jag nu börjar prata om det sista för den här gången. Denna gångs sista ämne kommer från Bobo. Och Bobo föreslog att jag skulle prata om mitt favorit tv-spel. Och det har jag inget, så det kan jag inte prata om. Men en kort tid i mitt liv så spelar jag rollspel. Och för er som minns, så fanns det ett rollspel som hette Kult, ett svenskt producerat rollspel. Och då var det faktiskt så att jag var med i det lag som vann den allra första tävlingen på det allra första rollspelskonventet som hade med Kult uppe i Sundbyberg. Det här spelet Kult ledde till en hel del kontroverser, eftersom det framförallt utmålades som väldigt våldsamt. En hel del butiker tog bort det ur sina sortiment. Själv minns jag bara att det kändes som en rip-off på de här Hellraiser-filmerna, en typ av skräckfilmer. Och att jag tyckte det var väldigt svårspelat. Nej, tacka vet jag. Och nu svär jag i kyrkan, vet jag, för väldigt många rollspelare. Min favorit, det var Drakar och Demoner. Och jag älskade att spela, jag tror det hette Vargman. det var ju då ett gäng där jag gästspelade ibland, som jag var inte lika, jag var inte lika hooked på de här rollspel. Jag tyckte det var kul, men inte lika kul som många andra. Och de spelade ett spel som heter Mutant. Och för dig som aldrig har spelat rollspel, så allting börjar med att man ska skapa sig en karaktär. Och den här karaktären skapar man sig genom att slå tärningar en hel massa gånger för att veta vilka kvaliteter man har på olika saker. Styrka, snabbhet och intelligens till exempel. Att skapa en karaktär till spelet Mutant vet jag tog väldigt lång tid. Och jag lyckades skapa en karaktär, eller mina tärningar skapade en karaktär med IQ gatsten. Så efter allt det här långa arbetet med att skapa karaktären, så begav vi oss ut på ett äventyr. Ett äventyr där alla de andra liksom fick, många av de andra fick ta förklara för min karaktär vad saker och ting var, för att han var så urbota korkad. Jag kan säga att jag var rätt irriterad och upprörd över att jag inte kunde få ha en lite smartare figur. Men han fick gå vidare i livet efter en incident. Vi hamnade någonstans och så beskrev spelledaren. Spelledaren, han eller hon som har hela äventyret i olika böcker och leder en genom de här äventyren då. Och så kommer vi någonstans med ett rum fullt med olika typer av skatter och lådor som innehöll saker. Och när man letar efter skatter så kan man bli lite girig. Eller vadå man? Jag kan bli lite girig. Kunde bli lite girig på den tiden jag spelade rollspel. Så rollspelledaren säger att det står en låda framför dig. Ja, jag öppnar lådan. I den här lådan så ligger lite olika saker med lite olika former. Där är det en fyrkantig sak. Ja, men jag tar upp den. Ja, men då var det en liten guldask. Vilket jag förstår sen. Och sen ligger något som är lite äggformat. Ja. Vad gör du? Ja, jag tar upp ägget och studerar det närmare. Ja, så sa han, det sitter en pinne i det här ägget. Vad gör du? Jag tar pinnen och tittar på den. Och sen så säger han, och vad gör du nu? Realtid hade han som tillägg. Och det innebär att jag måste göra det nu. Precis som min karaktär skulle gjort. Och jag bara säger, ja men jag tittar ju på de här grejerna. Och så säger han, du är död. Det var en handgranat. Och vad du gjorde var att du drog ut säkringen. Godnatt.
Thank you.